Jag heter Björn Johansson och jobbar som skådespelare på Folkteatern och ska spela Faust. En av många.
Och jag heter Kalle Serpe och är skådespelare och musiker.
Anna Andersson är skådespelare på Folkteatern. Som av en händelse så ska jag också spela Faust.
I podd Faust får du inblick i förberedelserna inför föreställningen Faust i gasklockan. I varje avsnitt träffar vi nya personer som berättar om deras tankar och utmaningar i arbetet fram till premiären.
Under de här veckorna som vi har hållit på här ute i gasklockområdet så har vi jobbat utifrån en skådespelarmetod som en rysk...
Juri Alsic.
Ja, rysk pedagog, regissör Juri Alsic har skrivit en bok som vi alla har jobbat utifrån. Som handlar väldigt...
Jag är osäker på om han är rysk.
Han har skrivit en bok om en rätt konkret och praktisk metod för skådespelare att förbereda sig som man egentligen, tror jag, ska göra innan man ens kommer till första repetitionsstart. Mm. Men vi har ju jobbat med det nu, parallellt med att vi har jobbat med scener och pjäsen. Men fokus har varit på det här skådespelararbetet. Som har handlat väldigt mycket om att man dekonstruerar hela pjäsen och tar ner den i detalj. Man bara utgår från sina egna repliker. Vi har skrivit ner alla Faust-repliker som i ett flöde. Och utifrån det så ska man ta ut olika teman och så småningom sätta ihop en egen berättelse.
Genom en mängd olika steg.
Ja, precis. Men
steg för steg.
Ja, precis. Och det är ju där vi är nu, där vi har kunnat ha sina berättelser och vi har berättat dem för varandra några gånger.
Men om ni alla spelar Faust, har ni inte samma berättelser?
Mm, nej. Nej, men det är det som är det fina med. Man kan liksom inte göra fel i den här övningen, utan det är helt och hållet ens egen tolkning av sin roll. Och inte tolkning på, som han gjorde, kallade den horisontella planen, det vill säga det som händer och det han vill just då. Alltså, pjäsen, det är pjäsens handling, utan rollens vertikal, som boken heter. Det här kan låta lite flummigt, men det är det inte, det är väldigt konkret. Det är om man tänker en vertikal linje istället för en horisontell. Rollens olika liksom teman och rollens andliga tillblivelse, alltså det kan vara någonting alldeles obetydligt. Det behöver inte vara pjäsens stora vändpunkt, utan rollens, en viktig händelse i rollens tillblivelse, så att säga, som är någon slags kärna. Och den letar man då efter genom att flytta om den och komponera ihop så här sin rolls resa. Och man kan ta hjälp av musik och poesi, och det behöver inte alls vara bara repliker i pjäsen. Så.
Vilka är era vändpunkter då?
Ja, det är väl inte riktigt klart vad den punkten är, men det för mig är liksom ett helt nytt sätt att arbeta. Det är väldigt lärorikt, men svårt. Men det är, jag har ju alltid lite skeptisk mot liksom alla metoder, så här, att man bara slukar allting med hull och hår, men min erfarenhet är att man kan använda sig av saker, alltså, som jag tycker är bra. Och jag kommer att använda mig av saker som jag tycker är bra i den här metoden. Det kommer jag använda i framtiden, både när jag regisserar och när jag spelar på scen. Man måste göra till steget.
Min Fausts andliga tillblivelse ligger liksom någonstans mellan första och andra delen av Faust, när han förlorar, utan spoilervarning nu då, när han förlorar Gretchen, så att säga. Men jag tror inte längre att det är så. Och det är det som är poängen med det här arbetet, att man blir inte klar, utan man kan ha det med sig.
Så att,
idén är väl att ha liksom uppslag och inspiration till 10 olika uppsättningar. Mm. Så att man har liksom,
ja,
man har tankat sig full av idéer och förslag, så att det blir ett givande och tagande mellan regissör och ensemble.
Hur tror ni att förändringen blir? Hur skulle era fall se ut om ni inte hade använt den här metoden?
Du menar om vi hade haft en vanlig traditionell kollationering där vi hade läst pjäsen och vi hade fått våra roller tilldelade? Jag tror, nu har vi ju inte kommit så jättelångt in i repetitionsfasen än, Men jag kan tänka mig att jag inte då hade känt mig lika delaktig och betydelsefull i relation som bärare av historien. För jag tycker att nu den stora effekten tycker jag av att vi jobbar med den här metoden är att vi alla på ett vis kommer åt vår egen ingång i historien. Mm. Och så att vi, det, som Björn säger, att vi inte har liksom kronologiska berättelser, utan våra berättelser och temana i berättelsen handlar också mycket om oss själva som individer eller konstnärer, och att det kommer att kunna tillföra att vi kan bidra mycket mer.
Nu läser jag om man får sin roll eller sina roller tilldelade, att man bara stirrar sig blind på dem väldigt mycket, och det kan ju kanske hindra, speciellt i det här projektet som man tror är ett väldigt kollektivt berättande som är grunden. Så det är ju jättebra och viktigt att alla har koll på allting. Och det, den här arbetsmetoden gynnar det.
Mm. Just nu handlar det ju mycket om, när vi inte jobbar med vertikalen, så handlar det mycket om att bara försöka förstå och gemensamt få en uppfattning om vad, hur berättelsen ser ut och vad det handlar om. För det är inte helt självklart. Det går ju att tolka, så den här Faustsagan har ju tolkats och kommer antagligen att tolkas så många gånger om. Och det finns så mycket i den. Så vad vill man lägga liksom, vad heter det? Punkten? Tryckpunkten?
Tomvikt.
Tack, Anna.
För nu har vi ju parallellt med våra egna berättelser utifrån den här metoden, så har vi ju jobbat konkret med scener ur Faust i gasklockan, pjäsen. Så vi sitter ju och läser scen för scen. Och sen så delar vi upp varje scen i kanske 10 eller 12 olika små scener. Alltså där varje vändpunkt sker i scenen. Och sen namnger vi ju varje vändpunkt.
Men det kommer ett nytt tema i alla fall. Ja. Alltså även om det inte är en stor vändpunkt så börjar det handla om någonting annat.
Ja.
Och då ska det ha ett nytt namn. Så att,
ett vertikalt
namn. Ja. Nej, men det här temat kommer vi förhoppningsvis att kunna luta oss på sen när allting drar igång med flygningar av eld och vatten och figuranter, och i kaoset där så kan man ändå säga, vad är det vi ska berätta tillsammans med den här scenen?
Mm.
Förutom att jag då, den rollen jag spelar, vill det här och det här, vad är det vi tillsammans ska berätta, vad är det vi vill komma åt?
Men nu har ni olika tolkningar, era egna tolkningar på Faust.
Mm. Ja.
Hur förhåller ni er till varandra?
Det är bara roligt. Det är väldigt...
Nej, jag tycker det är vidigt. Nej.
Nej, men det är ju eftersom det är ett sånt otroligt komplext och svårt manus och berättelse. Jag tycker bara det. Jag får bara så här, jaha, så kan man också tänka.
Men jag tror att det kommer...
Speciellt de som då, de fem som spelar Mephisto, när de ger sin version av den här berättelsen. Som, inte för att man ska polarisera, men det är ändå liksom olika krafter. Jag tycker bara att det är inspirerande.
Jag tror att vi kommer att... Det är ganska otraditionellt. Så jag tror att vi kommer att vara mycket Faust i de båda fallen samtidigt.
Mm.
Ingenting är ju klart eller bestämt. Och så, men samtidigt på scen. Så att medan Kalle spelar Faust så kanske jag är en annan aspekt eller en annan del av Faust. Eller kanske inte alls håller med. Eller backar. Eller spelar.
Men det är ju också fem olika Mephisto. Har ni som olika Faust olika relationer till Mephisto?
Det vet jag inte.
Nej, det är inte
svara på.
Ja, vi har inte liksom...
Det är alldeles för komplicerat. Jag har faktiskt... Alltså, det finns ju så här... Det finns ju par. I manus så står det par.
I rollindelning.
Ja, Faust Mephisto, Faust Mephisto, Faust Mephisto. Men än så länge så har vi faktiskt inte... Begränsat oss på något sätt. Något sånt.
Ser ni att era olika Faust tillsammans skapar en person?
Ja, så måste det väl bli, för det är som sagt, vi har liksom inte jobbat och känt på det här än, egentligen på riktigt, hur det är att vara fem stycken Faust. För det är lätt, man kan ju liksom inte ha liksom en kollektiv relation till varandra egentligen, utan man måste vara olika individer men ändå samma individer, och hur det där ska knyta samman, det är på något sätt, är det Mephisto, tror jag, lättare, för det kan ju finnas,
ja, som det är vad de säger. Ja. Ja, men jag tror inte att det ens går att liksom egentligen svara på det än, för att vi har inte kommit så långt än. Nej. Om vi ska vara en och samma person. Det kanske är så att Mephisto och Faust är samma person. Men att alla i hela gasklockan är samma person.
I Faust och gasklockan så ska ju publiken följa med er och de övriga skådespelarna i en vandring genom området. Hur förhåller man sig till det som skådespelare?
Mitt hus springer före då. Men vi är inte så vansinnigt i stora ensemble, men vi har ju många figuranter och vi har mycket musiker och många andra delaktörer liksom.
Och det, jag menar, det är inte nog med att vi ska spela Faust och Mephisto, utan vi ska ju göra en massa andra roller också, mitt upp i alltihopa.
Men jag tänker mig att det kommer att... För det finns ganska gott om folk ändå som kan göra saker. Alltså så att det händer andra delar av... Jag tror inte att alla behöver vara med hela tiden längre. Det tänkte jag först. Nu ska vi 6 eller 8 kunna spela för 300 personer till 5 olika lokaler.
Hur ska publiken förhålla sig? Tycker ni?
Avspänt och
öppen. Ja, jag vet inte det heller. Jag vet inte det riktigt än. Först man, det är lite tidigt.
Ja, men man hoppas ju att det blir som ett stort, en stor upplevelse, ett stort teateräventyr med teaterns alla uttrycksformer liksom i hög form.
Man behöver inte oroa sig som publik att man blir uppdragen på scen.
Nej, det ska man ju inte säga. Men...
jo, men det är inte en sån...
En sån publikkontakt.
Jag inbildar mig också att man som publik kommer att vara en del av föreställningen utan att bli uppdragen. Mm. Alltså genom att bara vara i rummet, genom att vara med. Så kommer
ja,
man
och representera människan. Pratar så mycket om.
Ja, de levande människorna i alla fall.
Ja, precis.
Varför tycker ni att Faust är viktig att berätta?
Alltså det finns ju som sagt var, han har ju verkligen tryckt in liksom massor i den här berättelsen. Men för mig i de här dagarna, det vi nu, där vi har suttit och jobbat, så är det liksom extrema paralleller mellan Fausts,
alltså hans enorma driv efter att skapa någon slags paradis på jorden åt människorna. Alltså dämma upp havet, asfaltera allting och liksom och bli herrar över naturen. Och det och parallellt med vad som händer med jorden när vi konsumerar sönder den och hur kapitalismen inte kan fortgå, det vet alla, men ingen vet vad vi ska göra istället liksom. Så mycket ekologi och ekonomi som nästan är liksom läskigt. Det temat för mig just nu i alla fall är
Mephisto och djävulen förbleknar. Hans ondska förbleknar mot människans egen ondska och dumhet. Vi håller på att förgöra oss själva, så det behövs ingen Mephisto liksom.
Nej, jag är
jag tycker att det är jätteroligt att vi gör det tillsammans med symfoniorkestern Skottes. Alltså att det är ett sånt stort projekt som inkluderar många. Det i sig tycker jag är liksom en av meningarna.
Det var också något vi pratade om idag på precis innan vi kom hit nu. När vi håller på att analysera eller försöker liksom bena ut slutet. Men då alltså just att göra det tillsammans. Att människor, alltså det som uppstår mellan människor när man gör saker tillsammans. Det är den kraften som på något sätt är hoppet.
Mm, ja.
Eller en möjlig lösning.
Precis.
Oavsett på vad och i vilken form. Men det är alltså... För himlen, ja. Det blir så abstrakt.
Mm. För vissa människor. Men jag tycker att det är intressant att Folkteatern som initiativtagare på ett sätt, att man gör ett sånt här stort projekt där man inkluderar så många människor i länet. Alltså just specifikt i det här länet. Det tycker jag... Ja, men återigen, jag tycker att det är liksom den stora kraften i hela projektet. Att det är så många människor engagerade och att det för samtal, Café Faust och ur ett demokratiskt perspektiv så tycker jag att det är en stor seger ens i förarbetet. Vi har inte ens premiär. Nej. Det är så fantastiskt.
Ja, men jag håller med där om det, själva samarbetstanken. Det var det som jag tände till på och vad gäller samarbeten med Skottes och Folkteatern. Det var i ärlighetens namn inte just att det var Faust, utan det var att det har varit alldeles för lite samarbeten, tycker jag.
Ja, det har vi pratat om många år, Kalle. Att vi skulle göra något.
Absolut, ja. Så att det här kom väldigt, väldigt bra, tycker jag. Mm.
Vad är er största utmaning, tror ni, i arbetet?
Oj, det är så många.
Just nu,
som människa eller som skådespelare eller så. Ja, men det är för
som Faust eller så.
Nej, fan, det går. Jag vet inte. Alltså, vi flög i stora gasklockan förra veckan också och provade hänga i rep. Alltså, vi filade ner oss från 15 meter och så här. Och det var utan mask och kostym och repliker och sång och publik. Och det var i sig liksom en utmaning. Så jag vet inte vad den största utmaningen kommer att bli. Men det är väldigt många utmaningar. Och det känns ju väldigt roligt och lustfyllt.
Alla bilder som jag har sett på Faust så är en gammal, bitter, skäggig man som ska dö snart. Så där är liksom, jag känner som representant för det kvinnliga könet, så känner jag att jag har liksom, jag vet inte riktigt hur jag ska närma mig Faust-figuren. Alltså Faust-myten kan jag ju liksom relatera till de mänskliga bitarna, men jag vet inte. Jag är jättenyfiken på vilka kläder jag ska ha till exempel. Ska jag vara en kvinnlig aspekt av Faust? Jag tycker, vad är det i sådana fall? Det ser jag fram som en utmaning att när vi sen börjar jobba mer konkret med pjäsen. Och sen som person och skådespelare, jag tycker att hela liksom, det här gigantiska projektet, jag har aldrig varit med i ett sådant stort projekt. Det är ju så många människor involverade. Och att det är en vandringsföreställning. Så att det i sig är en jättestor utmaning. Men det är också roligt, för det är det man längtar efter också. Att göra sådana stora, svåra, omöjliga saker som, och att man då tillsammans kan ta sig igenom det. Det är tillväxt.
Ja, det är ju utmanande, bara att den är ospelbar, anses den ju bara. Det i sig är ju så här.
Men vad säger ju folk. Ja, ja. När vi gjorde kritcirkel för några år sedan, då var det bara, åh, den är ju helt omöjlig att göra. Det är ju... alltså att, jo, men det pratade vi om idag när vi läste den absolut sista scenen i våran pjäs. Att den har, i alla fall som Peter sa, så han har aldrig sett den spela den sista biten när himlen ingriper. Det är ju inte helt självklart enkelt. Det finns inga enkla svar på det. Men det är ju roligt att vi försöker göra det. Att försöket i sig kanske blir en framgång.
Märket är allt, äran inte.
Konsten är lång.
Av alla de andra roller som finns i pjäsen, vilken skulle ni helst vilja spela också?
Jesus.
Ja, det sa du redan i vår.
Ja, jag har ju bucket list.
Jag tror jag skulle vilja göra den här Kiron, som är ju en sån här kentaur. Jag har ju länge känt mig som en kentaur. Att jag har hästar och sådär. Kentaur igen. Ja. Ja, det skulle jag kunna tänka mig.
Jag skulle ju jättegärna vilja göra Mefisto.
Såklart du vill ha det.
Jag skulle vilja prova. Alltså jag menar verkligen allvar när jag föreslog den då. Kan vi inte bara för en dag vi byter, vi switchar?
Men det är väldigt faustiskt att vilja ha det man inte kan få. Exakt det du inte har, det jag vill ha istället.
Ja, men det verkar vara, just nu, idag, verkar det vara lite roligare att vara med Fisto. Det så här, rör sig lite friare i begreppen.
Det kan jag hålla med om. Alltså, det är...
Och är liksom könlös. Jag ser, om man ska göra med Fisto ska jag inte behöva fundera på liksom, varför en kvinna ska göra.
Det är tacksammare att göra elakartade roller. Alltså.
Det är ju det. Roligare, tänker jag. Ja. Fast det kan vara helt fel.
Vem är Faust för er?
Faust, det vet jag fan. Alltså, jag vet inte. Jag kände inte Faust tills för 2 veckor sedan. Hemma på kvällarna nu så ligger jag och läser vanlig, alltså Goethes Faust.
Va?
Eller, jo, jag har faktiskt det, men vi har Britt G. För att nu har jag fått så mycket på fötterna av vårt vertikala arbete och manus att jag kan liksom njuta av den för att säga, jag känner igen. Och så här, det är det jag har, okej, det är de här delarna som har blivit den här halvsidan i vårt manus. Mm. Den är ju vansinnigt lång på vers. Så det är väl den som är ospelbar, inte vårt manus. Så att jag känner väl att så här, man håller på att lära känna Faust.
Mm.
Men han är väldigt mänsklig, kan man säga. Han känner igen sig.
Där tycker jag har haft jättestor hjälp av våra berättelser. Alltså att vi själva har skapat. För att, alltså det spannet har jag från, som jag sa, för mig Faust är liksom en gubbe som har skägg och är gammal och bitter. Men den bilden som man alltid ser, liksom den där vetenskapsmannen som har läst och han har... Och det är ointagligt för mig. Men i min berättelse så är Faust en kanske en person som levde den ungdom som jag inte levde. Alltså levde ut och ja, mer inne på det spåret. Om jag ska försöka hitta något i mig själv som jag kan applicera över på hur jag tänker runt Faust. Då är han inte en gubbe med vitt skägg, utan en komplicerad tonåring som vill leva livet.
Men i pjäsen så är han ju, från början är han ju väldigt bitter på livet som har varit. Han har mest varit meningslöst, men sen visar det sig då när han ingår det här avtalet då med Fisto att han är ju en jävel. Han är ju liksom äventyrlig och romantisk och ja, massa saker så där som kanske ligger någonting där du säger att saker som man inte fick leva ut i sin ungdom eller sådär. Mm. Sånt kan man tänka på när man blir gammal. Varför gjorde jag inte det? Varför gjorde jag inte det? Så kan jag tänka.
Mm. Varför var jag så rädd?
För ja, precis.
Vad var jag väntade på egentligen?
Ja.
Han får ju bokstavligt talat en andra chans.
Ja.
Mer än att han.
Ja. Och sen på slutet blir han ju liksom väldigt demonisk och går överstyr helt. Liksom. Mm.
Som du.
Ja, precis. Ålderns rätt så kan jag säga vad fan jag vill.